Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 563 av podden som vi har valt att benämna Pappapodden, men som i folkmun kallas för två snubbar som drog igång en grej för massa år sedan för att kunna hänga med varandra. Ja, hej Manne!
Ja, hej! Ja, det här, vad sa du, 596?
63.
Som du sa häromveckan så betyder ju det liksom inte särskilt mycket. Det enda om det betyder någonting så är det väl så här, jo men det låter ju på något vis som jättemycket avsnitt. Men det är svårt att känna någonting särskilt för den där siffran.
Just det.
Men jag funderade på hur länge jag har poddat i förhållande till mig själv, och då kom jag på att det är ju över 25% av mitt liv som jag har pappa podden.
Oj.
Det är, ju... det är ju stört på riktigt. Och vi har ju lyssnare, du vet, som var under 20 år när de började lyssna. Det här som vi, att det fanns ju bara liksom 5 podcasts, när de hade lyssnat på Värvet och de hade lyssnat på Alex och Sigge, så var de tvungna nästan att lyssna på Pappapodden om de ville lyssna på en till podd.
Just det, att det var så här som när det bara fanns en tv-kanal, när det var så här, jaha, då är det språka på serbokratiska. Ja, ja, då får vi väl bänka oss.
Exakt, eller som när jag började surfa på internet. Och jag menar, alla mina generationskamrater, 11-åringarna, var ju inne på Aftonbladet. Det var inte för att vi var skitintresserade av Aftonbladet, utan för att de hade typ en chatt.
Just
det. Var otroligt.
Vad är dina erfarenheter av den chatten?
Alltså jag minns, det enda jag minns var att jag var så jävla nöjd med mitt nick. Jag hette Alfons Blåberg. Nu kan jag inte riktigt se det briljanta med det. Men då tyckte jag att det var fyndigt.
Men minns du varför du tyckte det var fyndigt, eller minns du bara en känsla av att fan, det här är fyndigt?
Jag minns bara en känsla av att det var fyndigt.
Jag var så dålig Alfons på allt det där med chatta och hålla på. Alltså, jag tyckte det var så tråkigt. Alltså, eller tråkigt. Jag förstod inte varför det var så dåligt för mig. Men sen har jag ju förstått, nu har man ju lärt sig the hard way, för nu är det ju svårt att inte kunna typ hålla på och skicka sms och texta och chatta och sådär, att man har ändå kommit in i det. Men då var det verkligen så här, jag var ju prata i telefon eller ses live person.
Och du har alltid varit en bakåtsträvare.
Ja, det har jag kanske på ett sätt varit.
Teknikfientlig.
Men det var liksom inte, hade inte så mycket med tekniken att göra, utan jag kände att jag lite som, du vet, när man kan, det har vi pratat om, alltså när man pratar engelska, att man känner att man blir lite, så här, lite dummare version av sig själv. Lite så kände jag med skrivande. Och sen tyckte jag att det var vissa personer som jag inte tyckte var så himla roliga och som inte vågade så mycket liksom away from keyboard, som var jävligt kaxiga och liksom witty i skrift. Och det hade jag lite svårt för jag tyckte att det var liksom hur man var in person som var grejen. Idag är det mycket anglosismer, känner jag. Jag kommer att ha en anglosism-avsnitt. Nej, men sen är det ju så att nu har jag ju blivit gammal och förstår ju att det är ju liksom, det är en talang att kunna uttrycka sig i skrift. Alltså att det liksom inte är någonting sämre eller bättre än att kunna uttrycka sig i tal, så att säga. Så nu kan jag ju uppskatta en jävligt bra skribent på ett annat sätt än tidigare. Men då kunde jag känna mig lite så här, men vadå, du kan skriva bra, men hur är du liksom face to face, motherfucker? Så kunde jag känna. Ja.
Men i alla fall, om de här unga lyssnarna då, om vi har då en sån typisk 17-åring. Nu, alltså jag har ju då, jag orkar inte räkna ut på decimalen, men jag har gjort pappapodden ungefär 25% av mitt liv, lite mer. Mm. Och en 17-åring då som började lyssna på oss för att det inte fanns så många andra poddar som har fortsatt, har då lyssnat på pappapodden i 37% av sitt liv.
Just
där, det är ju siffror som gör någonting med en på ett annat sätt än de här avsnittsnumren.
Så du tycker att vi, fast det blir också väldigt konstigt, för det kommer inte hända så mycket från avsnitt till avsnitt om du säger så här att nu är det 25% och sen nästa vecka är det ungefär 25% och sen veckan efter, ja nu är det fortfarande ungefär 25%. Så det här är väl någonting man kan slänga in. Man skulle ju kunna fira.
Och var tionde år kan man ju uppdatera det där.
Eller att vi istället för att
nästa
fira,
gång är ju 50%.
Att vi istället för att fira liksom 10 år eller liksom jämna avsnittsnummer nu avsnitt 600, så skulle vi kunna fira typ så här, nästa stora grej för pappapodden när vi hyr Globen och så vidare. Det är ju när vi har poddat 30% av ditt liv.
Mm.
Det tror jag ändå kommer ju sälja 13 850 biljetter i, som liksom man lägger ut en, du vet, en sån lite fin skål från kanske Stig Lindberg med lite gott osaltat smör från någon liksom härligt mejeri någonstans ifrån i solen i Småland. Så snabbt kommer det gå åt.
Ja, förmodligen. Mm. Det blir kul. Det blir ett bra klirr i kassan också om vi säljer 13 000 åter biljetter.
Mycket smör blir det. Kul med den där lilla betraktelsen. Har du tänkt någonting på skillnaden mellan kvinnors svartsjuka och mäns svartsjuka på den senaste tiden?
Nej, det kan jag inte säga. Nej, svaret är nej. Jag har inte tänkt på det.
Vad roligt om du skulle ha sagt så här: ja, det har jag faktiskt gjort. Och sen så hade du världens längsta utläggning. Jag bara, ja, tack så mycket.
Nej, men jag började tänka en massa saker. Men så kom jag på att de tänker ju nu. Mm. De har ju inte tänkt på sistone. Det var ju det som var frågan.
Precis. Men det väcker olika grejer i dig.
Och jag tror också att den var en retorisk fråga.
Ja, det var det nog, ja. För att jag, nej, vad roligt om jag
du hade, ville berätta om manlig och kvinnlig svartsjuka.
Ganska spännande och konstigt om jag hade sagt så här: inte jag heller, bra, då går vi vidare. Så att det liksom inte fanns någon fortsättning.
Ja.
Nej, men jag, en grej som har slagit mig, det är, man brukar ju prata om, du vet, mäns svartsjuka gentemot kvinnor. Alltså de kanske träffar en man, schablonbilden är kanske att en man träffar en väldigt så här, där är en schablonbild, och bara så du vet det. En sexig, utlevande, härlig kvinna som liksom klär sig sexuellt utmanande, sminkar sig, är liksom världens hetaste person. De har otroligt sex. Det är liksom, allt är magiskt på alla sätt och vis. Sen så går det ett tag och så blir han otroligt svartsjuk när hon är ute och utstrålar allt det där, för hon fortsätter göra det, för det är liksom så hon är som person. Det är liksom inte så hon är bara mot honom så att säga, utan det är liksom en del av hennes personlighet. Och då blir det så här, nej.
Men också att han ser sig själv i alla andra män. Mm. Att han tänker att hon gör exakt samma sak med alla andra män som hon gjorde med honom.
Precis. Och då blir det ju liksom, det blir lite kontraproduktivt då, för att det han har fallit för är ju de där egenskaperna hos henne. Men sen så vill han liksom då att de egenskaperna ska vara enkom för honom, trots att det liksom är en del av hennes personlighet, vilket då kuvar henne och gör henne liksom, antingen så är hon liksom en sån som bara fuck you, jag drar vidare, eller så innebär det att de inleder någon typ av destruktiv relation och hon försöker lägga band på sig och blir mindre och mindre sexig, för att jag menar, det är sexualitet och allt det där bygger ju en hel del på självförtroende och på liksom att man känner sig lite trygg och sådär. Och sen så sakta men säkert så blir hon tråkigare och tråkigare, och sen slutar det med att han typ såhär, men gud, du har blivit så tråkig, och sen så tar det slut, och det är ju deppigt. Det är ett deppigt scenario. Återigen, en schablonbild, men jag gör det för att måla upp liksom, alltså jag drar breda penseldrag för att visa på ett fenomen. Och det finns, jag vet, jag vill redan nu slänga in brasklappar, att jag vet att det finns undantag och jag vet att det liksom är allt sånt där, men jag bara slänga ut en bred pensel här på liksom stafflit. Och då finns det, har jag kommit på en kvinnlig motsvarighet till det här. Och vet du vad det är? Det är att man är en kvinna som träffar en man som är så här otroligt liksom känslig, empatisk, har lätt att prata med henne då, om känslor, är samtidigt också liksom en sexuell person och så, men just det här att man kan ha liksom djupa,
ja, man är en gullis, apropå förra veckans samtalsämne.
Ja, men typ så, ja. Och man är en gullis och man sitter hemma och man dricker vin och man har härliga samtal och man är ute på krogen och man har härliga samtal om allt mellan himmel och jord, och hon känner så här, gud, han ser mig på ett sätt som ingen annan man tidigare har gjort, han förstår mig, han lyssnar på mig, han uppmärksammar mig och han liksom ger mig utrymme och ger mig space. Återigen, en schablonbild. Jag bara drar breda penseldrag. Sen så samma man då är ute på krogen med sin partner då och är
och lyssna på massa kvinnor
och är en sån här person som är väldigt inkännande och som ser kvinnor och som är, liksom, tycker att kvinnor är det mest fascinerande och intressanta som finns att lyssna på och gillar att ha djupa och innerliga samtal, för det är en del av hans personlighet och en del av hur han fungerar som människa och hur han är. Då kan sagda man bli liksom otroligt ifrågasatt av kvinnan, som då tänker att herregud, du kan ju inte gå runt och prata med kvinnor hur som helst. Du kan ju inte stå där borta i baren och bara ha ett långt och djupt innerligt samtal med en kvinna när jag står här borta och vi är ute tillsammans. Hörru du, du får fan stanna hemma, eller du kan inte prata med andra när vi är ute. Och sen så blir sagda man mer och mer nedbruten, vågar knappt prata med någon, vågar inte göra någonting, och sen så känner hon så här, gud, du vet ju inte vad du vill längre. Du är helt osexig och helt liksom tråkig och vill aldrig göra någonting, och jag drar. Jag packar väskan, jag sticker med en gång. Det här är två otroligt...
Det är skitintressant, men jag måste ju säga att jag verkligen har förståelse för den här kvinnan som går ut med en man som plötsligt sitter fysiskt långt bort ifrån henne, inbegripen i ett känslomässigt samtal med en främmande kvinna. Alltså han, för att vara en person som är empatisk och sådär, så han är ju ganska oempatisk som lägger då så mycket tid på de som han inte känner och inte är ute med.
Ja, men om du säger så här då, att det är att det här som då hon uppfattar som ett djupt innerligt samtal är bara hans energi, att han tycker det är kul att träffa någon och stå och prata med den en stund. Alltså jag tänker att det är motsvarande, man är en snygg kvinna som klär sig sexigt och är het och är liksom i center of attention och kanske flörtar med andra killar när man är ute, för att det är liksom en del av en sexuell energi och en del av ens personlighet. Jag tycker ju att jämförelsen inte haltar så mycket.
Fast i det första exemplet så flörtar ju hon inte med killar de facto, utan det är ju han som tycker att hon flörtar.
Nej, det var nog du som hörde det. Det var nog du som hörde det. Alltså jag menar ju att det är en kvinna som är alltså det ligger i hennes personlighet att vara flörtig.
Alltså hon Okej.
Men ja. det är inte så här nu, om vi nu ska bryta ner det lite grann och ta fram den lite med finare penslarna, så är det inte så att den här kvinnan respektive mannen då åsidosätter sin partner, utan det är ju alltså, för honom eller henne är det självklart att de är ute tillsammans och har en trevlig kväll, men att det är så att hon står och dansar på dansgolvet exempelvis och är liksom sitt vanliga sexiga jag och liksom är lite flörtig och han minglar runt och kanske pratar med lite folk, alltså för att han är social, och sen så har han också han är, till skillnad från många andra män då, väldigt liksom empatisk och inkännande och tycker det är väldigt kul att samtala med nya människor och kanske framförallt då kvinnor, för att han gillar kvinnors perspektiv på saker och ting, för det ligger liksom i linje med hans personlighet. Och då kan det upplevas, alltså den typen av svartsjuka kan ju vara då att man inte kan till fullo se den här personen som man är med goda sidor, men också se vad de sidorna leder till i olika sammanhang, utan då vill man börja förändra, och det är det som är det stora problemet med relationer, tycker jag, att när man ska förändra den andra, att den ska vara någonting som den inte är för att passa ens egna behov, istället för att man tänker att så här, okej, men den här personen kanske inte var någonting för mig.
Ja, men särskilt här när det blir rent kontraproduktivt då, eftersom det är just den sidan som man föll för.
Ja, och det är en annan, och det här är ju också en sån här grej som är en sjukdom, tycker jag, att många tänker att de träffar någon och sen så ska de förändra den så att den passar ens behov, istället för att tänka så här, okej, den här personen passar inte mina behov, bra, då letar jag efter någon annan som kanske bättre passar mina behov och kan liksom tillfredsställa mig på ett annat sätt. Och om man då är en person som gillar empatiska, djupsinniga, relationellt intresserade killar, så kanske man får sätta sig ner och tänka efter, okej, men vad leder det här till i förlängningen? Kommer han vara det med andra? Eller kommer han bara vara det med mig, och kan jag då acceptera att han är det med andra? Annars så kanske jag måste tänka att jag ska träffa någon annan personlighetstyp, på samma sätt som om man då är en snubbe som går igång på jävligt sexiga och utlevande kvinnor som är både sexuellt aktiva och har liksom en egen självständig sexualitet som hon inte har någon som helst problem med att utstråla när hon är ute på en krogen bland andra folk. Om man då tycker att det är så stort problem, då kanske man måste tänka efter på vilken typ av kvinna man träffar i fortsättningen, istället för att se till liksom de här kortsiktiga behoven. För att man, ja.
Har du varit med om någonting som har aktualiserat den här frågan?
Alltså inte per se, men däremot så har jag ju...
Jag vet ju att du hade en kväll på Time Bar i våras när du gick ut med kvinnan, men sen så...
Ja, men det var ju väldigt, det går ju inte att... Det kan man skriva in på något helt annat, för då var det ju inte att jag var liksom bara... Då var jag ju en idiot bara, dum i huvudet. Och okay. Jag vänder blad och går vidare bara. Det hade ingenting med det här att göra. Nej, men däremot så har jag ju diskuterat med folk som jag träffar just det här fenomenet. Alltså det har kommit upp på bordet att det liksom är så fascinerande att liksom hela den här grejen. Och självklart har det väl föranletts av några typer av incidenter som liksom inte är sådär, alltså de är inte så grovdraget målade, men det har ändå gett upphov till en typ av diskussion med hur man är som person och vad man utstrålar och hur liksom så. Det har verkligen hänt, så är det. Men det är inte riktigt det som jag är ute efter här. Det som jag är ute efter är liksom det här spännande grejen att män och kvinnor kan vara svartsjuka på så olika sätt, men att själva grunden är att man faller för en grej och sen så liksom så klarar man inte av alla sidor av den grejen man faller för. Och så vill man då liksom förändra och tvinga in personen i fråga i något annat som man då inte egentligen vill ha, för att det inte är det man har fallit för. Och då tyckte jag det var väldigt spännande att se på skillnaderna här mellan, om man drar grova penseldrag mellan könen i vad en sån grej kan vara. Och då undrade jag ju om du hade tänkt någonting på det här, men det hade inte du. Du hade inte tänkt.
Nej, inte nu senaste tiden, men det är någonting som jag ofta tänker på och tycker det var väldigt intressant.
Kul. Man kan väl skicka ut en liten trevare till våra lyssnare. Ni kan höra av er till antingen Pappapodden på Instagram eller till mig eller Manne på våra respektive Instagram-kanaler. Om ni har några åsikter i ämnet, så kanske vi får anledning att fortsätta den här diskussionen senare. För jag tycker att det är
det hoppas jag.
Någonting spännande som man är värt att grotta vidare i.
Verkligen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har gjort någonting som jag gör alldeles för sällan, kände jag. Jag har varit turist i min egen stad.
Det är ju... Ja, det där är fint alltså.
Ja, men det är ju det. Det är otroligt mysigt. Det gick till så att jag tog in på Hotell Kungsträdgården, som ju ligger väldigt centralt ju.
Alltså, det låter som det ligger vid Kungsträdgården.
Det ligger, exakt. Det ligger, ja, som namnet antyder, så ligger Kungsträdgården. Och sen så var jag där och gjorde en klassisk barrunda på kvällen med att man, vilket är min nya älsklingsgrej, eller nya, det är inte min nya älsklingsgrej, men det är saker som jag gjort tidigare utan att fatta aktiva beslut. Du vet, jag har ju berättat om det, jag har bara gjort saker, jag har inte tänkt efter, men nu har jag kommit på vad det är jag älskar med det, för att jag har kommit till en plats i mitt liv när jag har kunnat reflektera över mig själv och vad jag håller på med och kommit på varför jag gör vissa saker och varför jag inte gör vissa saker. Nu till exempel så kom jag på att jag älskar att sitta i kadierbaren med kostym, alltså full, liksom, full outfit, men beställa in bärs och burgare. För att det är liksom krocken. Förstår du? Att jag gillar, jag gillar liksom att inte allting pekar åt samma håll. Och det här är verkligen typ så här en linje i
det
mitt
där
liv.
Kan man ju verkligen göra många konstellationer. Du skulle ju också kunna ha då flanellskjorta och beställa en
skaldjursplatå. Ja, exakt.
Ja, eller platå. Ja. Ja.
Eller som jag gjorde senare på kvällen, att jag gick in på Koppanjang på Nybrogatan och ville ha en vet du, Manhattan on the Rocks. Vilket fick servitören, titta konstigt på mig och säga, vi har Fernet. Och så slutade med att jag drack en Jäger. Ja, för jag tänkte att jag skulle köra enligt samma.
Det där kapitlet för sig, det skulle kunna vara ett Instagramkonto.
Ja, just det.
Beställa drinkar på Sundkak. Ja. Jag försökte ju ofta beställa Dry Martini och då fick man ju alltid liksom typ Martini Rosso och en isbit och sådär.
Just det. Men det var bara ett stickspår. Men sen så, och sen så en klassisk barrunda, vilket ju också är roligt, för att jag har ju aldrig varit en liksom Östermalmsperson tidigare. Enda gången jag var då, när jag var aktiv ute person, enda gången man hamnade runt Stureplan, det var ju först var det när när bomben, alltså vad fan hette det gänget? Hette de Djungeltrumman? Vad hette det? Alltså hela den grejen när de hade, det var en klubb som hette Bomben.
Ja, Gustav Wilin.
Precis, Gustav Wilin, han hade ju en gång i månaden så hade de en stor klubb när de tog över hela Sturekompaniet. Och det var liksom så här indie-poprummet och det var liksom hiphoprummet. Alltså det var väldigt så här en helt annan crowd som var där. Och det var väl kanske runt 2002, 2001 någon gång där. Och sen så var det ju också att jag var på Spybar sen 2006 när Carl M. Sundevall och de tog över och de började med att porta E-Type och Anna Bok och sådana där, för att nu är det there's a new kid in town och nu ska det bara vara hipsters här inne och liksom coola grejer, och man gick där och folk var så svåra med näsan i vädret. Det är liksom de enda gångerna jag har varit på Stureplan egentligen, förutom då när jag suttit på Grand Hotel i kostym och käkat hamburgare och druckit bärs utan att förstå varför.
Rish har du väl hängt på i för sig? Eller?
Jo, alltså, men det har ju inte varit... Jo, Rish var man ju på lite grann. Men det var ju också inte så mycket runt så här 2001-2002. Utan det var, för mig var det i samma veva som liksom jag började vara mer på Spybar. Alltså runt där 2006.
Ja, absolut. Som är med.
Ja, men det var ju liksom inte så här... Jag var ju inte så här när jag var 20 att jag hängde på Sturekompaniet eller att jag liksom hängde på Laroy eller allt vad det hette. Alltså, de där
nej, det där är ju någonting som... Det här är kanske svårt eller helt jävla ointressant för de som inte bor i Stockholm, men Jag var ju också en del av ett gäng som var liksom alternativa ungdomar i princip som hängde på Stureplan.
Ja.
Alltså efter att typ Carl M. Sundevall hade öppnat dörren. Men sen var jag ju i princip bara på Stureplan och på Fredsgatan ett stenkast bort. Men då, så vi var ju liksom på ett väldigt obrätigt sätt på de klassiska Stureplansställena.
Fredsgatan var jag ju också på, men det var ju återigen samma, det var ju enligt samma princip. Man var ju liksom inte på alltså, ställen där folk har liksom rosa skjorta och beställer Nej. In vet det, såna helrör och det är så här avspärrningar runt borden och sådana. Och sådana ställen har jag ju märkt att jag helt plötsligt börjat hänga på. Alltså sen jag skilde mig. Och det är ju väldigt spännande. Så att nu gjorde vi en så här Nybrogatan-runda där vi var på, vi var efter på Rish och det kändes ju ja, men sen var vi också på Astoria, vilket för mig är ju en biograf. Så gammal är jag. Men sen är det ju också, det var ju också, jag vet inte om du minns det, det var ju på den tiden när vi hängde på Spybar. Då var ju det en stor klädbutik. De gjorde om Astoria på Nybrogatan till en stor klädbutik av något slag. Och nu är det en bar som jag levererar mandlar till på dagen och fraterniserar och dricker drinkar till på kvällen.
Och äter kanske dina egna mandlar så att cirkeln blir sluten.
Så roligt är det att det är blivit min sport att jag går på ställen dit jag levererar mandlar och så säger jag så här, jag skulle gärna vilja ha lite friterade Marcona-mandlar. Och så säger servitören så här, friterade? Det vet jag inte om man hör. Och då säger jag så här, jo då, jag vet att ni har det. Och så tittar jag lite kul, börjar se lite mystiskt ut. Han bara, jag ska gå och kolla. Och så kommer han tillbaka och bara, ja, de är visst friterade. Det har jag ingen aning om. Jag trodde bara det var mandlar. Ja. Det är sån här kul grej som jag gör. Lite kul att ha lite hemligheter. Gå runt och bara veta saker som ingen annan vet. Men det är inte det jag skulle och sen så tillbaka till hotellet. Och sen så dagen efter så gick vi upp och gjorde Livrustkammaren. Hur mysigt var det? Alltså att åka till Livrustkammaren och också gå.
Ska jag svara eller var det en retorisk fråga?
Det var väl, nej men det är så här, hur mysigt tror du att det var?
Ja men det var nog mysigt tror
jag. Ja, och det var också en sån här strålande lördag morgon i Stockholm och du vet när det är så här, man är ju nästan aldrig inne i Stockholm vid den tidpunkten. Alltså när det är inne i stan innan liksom lördags hetsen har kommit igång, när klockan är typ så här 9:30, man är helt mätt efter en asgod hotellbuffé frukost och sen så går man ut och så är det var så här krispigt och soligt och så promenerade man liksom genom Kungsträdgården och man gick liksom Skeppsbron och det var bara magiskt för att det var tomt för det var liksom ingen vardagstrafik och det var inte heller någon lördagsstress ännu. Och sen så efter det här så slutade det inte utan då åkte jag till Millesgården och kollade en utställning med en kille som heter Kaffe i förnamn, vilket jag tycker är väldigt roligt. Två roligaste namn just nu, det är ju Kaffe, vad han nu heter i förnamn. Han gör så här lapptecken, eller efternamn. Han heter Kaffe i förnamn. Han gör lapptecken i alla fall. Det är en utställning med honom på Millesgården. Det andra roligaste namnet just nu, det är ju den här hypad...
Nej, vänta, du gick inte dit med en kille som heter Kaffe, utan du gick dit och kollade på en utställning av någon som heter Kaffe.
Ja, och det är mina två roligaste namn just nu.
Jag hade föredragit om du gick dit med en kille som heter Kaffe.
Ja, okej. Okay. Ja, tyvärr gjorde jag det besviken där då. Men sen det andra roligaste namnet just nu, det är ju Solveig Balle. Det är ju hon, den här otroligt hypade danska författaren som har skrivit, som ska skriva en septologi om en dag. Hon har gjort någon så otroligt avancerad måndag hela veckan variant. Ja. 17 november.
Det har faktiskt inte talas om.
Ja, men den är otroligt hypad på kultursidorna. Alltså, hon har
kul, 17 november är det ju idag också när vi spelar in.
Ja, det är det faktiskt. Och den här dagen lever då den här huvudpersonen gång efter gång efter gång. Den heter något otroligt ja, du ska se vad du drar för associationer om jag säger namnet på boken. Och det här är också i linje med det här som jag gillar med högt och lågt. Alltså att det är att en person som heter Solveig Balle skriver typ den mest alltså det är ju klass med, vad heter han du, som gör Le Trec, han som skriver och inte får använda en bokstav som du pratar.
Olle Bäck.
Nej, inte Olle Bäck. Han som du brukar prata om som skriver en hel bok när han inte får använda bokstaven G.
Ja. Nu fick jag tillfälligt hjärnsläpp.
Ja, men alltså att det är liksom ett experiment.
Perec. Ja, Georges Perec. Ja. Ja.
Det är liksom ett experiment. En experimentell roman. Hon heter Solveig Balle. Han har skrivit en experimentroman då som ska vara en septologi, det vill säga 7 böcker som ska kretsa kring en dag, 17 november, där huvudpersonen återupplever den. Och den heter alltså Om uträkning av omfång.
Och det här är alltså en septologi och det är del nummer ett.
Så det är om uträkning... det är inte det mest publikfriande titeln man har hört.
Nej, men namnet däremot. Namnet.
Mm, ja, verkligen. Det säljer, pass, säljer ju går väldigt bra i Sverige. Ja. Mm.
Så Solveig Balle och kaffe på Millensgården. Och då slog det mig att det är så himla roligt att turister i sin egen stad. Att man ofta liksom inte ser, vad ska man säga, vad är det man säger? Man ser inte skogen för alla träd. Och man tänker att gräset är grönare på andra sidan och så vidare. Och jag känner mig så. Och sen så avslutade det hela med att gå till Sturehov, dit jag trodde att jag levererade mandlar, men det visade sig att jag levererade samma garage och levererade andra grejer till Sturehov, till Brillo, för de är i samma garage på Humlegårdsgatan, dit levererade jag mandlar.
Så fattar ingenting vad du pratar om när du pratar.
Nej, men jag körde min kaxiga stil. Jag vill ha friterade Marcona mandlar och han bara, det vet jag inte vad man har. Jag bara, jo då, det vet jag att ni har. Och så vill jag ha en dry martini till det. Och sen så gick han, och så kom han tillbaka med så här, jo, det visste att vi hade friterade Marcona mandlar och jag var så här, det visste jag nog. Fast sen så visade sig efterhand när jag pratade med killarna på lagret att vi levererade inte mandlar dit. Så att det var ju bara, det hade kunnat bli riktigt pinsamt då att jag trodde att jag levererade dit och så vidare. Ja, och sen så gick
men
jag
alltså,
på bio.
Är det så bara att du, för menar, du har ju så jävla mycket mandlar hemma så du beställer det bara för att få prata om att det är du som har levererat dem eller?
Jag vet
alltså, du kan ju inte vara jättesugen på mandlar hela tiden.
Jo, gud, jag är det. Och det är sånt perfekt snack också. För att jag, dels så tror jag att jag är lite kåt på det, för att jag är ju nötallergiker, men att jag har liksom hittat en spricka i muren där jag kan äta mandlar. För mandlar är ju väldigt nötiga, men jag är inte allergisk mot det. Så det känns ju väldigt så här. Jag är en person som äter liksom nötter som vilken som helst. Lite samma känsla som jag hade när jag var...
Ja, men de är väldigt befriade också från allergener. För att vi nötallergiker tycker ju liksom att färska sötmandlar är ju liksom, kan man ju känna av. Men här är de liksom både skållade och sen då friterade. Så varenda allergen är liksom sönderbränd.
Ja, så kan det nog vara, ja. Men det är samma känsla som jag hade när jag åkte buss. När jag gick i lågstadiet på helgen. För att på vardagarna hade jag ju skolkort. Men då tyckte det var så coolt att åka buss på helgen och använda bussremsa. För att då verkade det som att jag var en person som inte åkte buss så ofta. Men bara typ så här, jag är helt casual. Jag åker buss hur som helst trots att jag är typ 9 år gammal. Det är inga konstigheter. Fast egentligen så tränade jag liksom 2 gånger om dagen. 5 dagar i veckan. Så jag visste ju exakt hela tiden vad jag gjorde. Men så tänkte jag att alla andra som ser mig bara shit. Vad liten han är och ändå är han så stor och bara kan åka buss med remsa. Så känner jag när jag käkar mandlar på krogen att det bara, där sitter en kille som bara beställer in, han är ingen nötallergiker. Han är liksom, han har inget fel på immunförsvaret. Han är ashärlig bara.
Och sen, som alla tänker när de ser någon som äter nötter ju.
Ja, men så är det ju. Du vet ju själv när man har klippt sig när man går på stan, då tittar alla på en och bara shit vad snygg är i håret. Eller man har köpt en ny rock eller någonting. Alla bara wow.
Ja, eller när den är nyklippt så är det så här, jävlar vad han är nyklippt och det där har potential, om 3 dagar kommer det se perfekt ut.
Ja, nej, men det är din självkänsla som pratar nu. För mig är det, när jag är nyklippt, då går jag ner för gatan.
Är det så?
Då går jag ner för gatan. Ah, inte nu när jag har långt hår, för då är det ingen som märker, inte ens jag själv. Men förut när jag hade kort, då var det liksom att man, det kommer jag speciellt ihåg från när jag var 18. Då började, jag hade ju, det var viktigt för mig att ha stamgrejer då. Och då hade jag ju hittat en stamfrisör som hette Thomas. Nej, det hette han inte alls. Det hette Lasse. Och jobbade på Klippoteket på Riddargatan. Och så var jag där och klippte mig hyfsat regelbundet. Och alltid när jag gick därifrån så gick jag Riddargatan ner. Och sen så gick jag, kom in ett Stureplan och så gick jag Kungsgatan upp mot Hötorget där jag skulle ta tunnelbanan. Och så kände jag bara så här, att alla bara kollade på mig och bara, där går han. Han har stamfrisör, han har världens snyggaste frisyr. Han är coolast i hela världen. Det finns ingen häftigare än vad han är. Så kände jag då. Och känner väl ungefär samma sak nu då. Men, och sen avslutade det hela med att jag gick på bio. Så det var liksom en sån här en otrolig...
Fan vad länge sedan jag var på bio.
Ja, men du var ju på bio så otroligt mycket där ett tag innan du började springa och röka cigarr och akvarier.
Jag hinner
och...
liksom inte.
Nej, du ska ju skjutsa folk hela tiden. Vilket vi kanske kan prata lite om, ditt jävla skjutsande. För det är ju helt jävla galet. Det, du pratade om det för några avsnitt sen och då, eller några månader sen, och då fick vi det till, tror jag, att det var 7 regelbundna turer eller in liksom loggade turer i veckan, och sen så tänkte jag då tänkte jag så här, det här kan inte bli värre, och nu är det dags att följa upp det här, känner jag. Har det blivit värre
eller bättre?
Ja, det beror på hur man ser det.
Vi kan börja här så här, att min lilla syster Minna var på vardagsmiddag hos oss häromdagen. vilket hon borde vara mycket oftare. För det är så jävla trevligt när hon och hennes gäng kommer. De bor ju extremt nära. Mm. Och jag kände mig så här skönt spontan, som jag väldigt sällan är. Men jag hade gjort en indisk dal på dagen. Jag försöker så ofta jag kan nu när jag jobbar hemma göra någon slags mat på dagen, så jag slipper, alltså, så att det är så jävla skönt sen på eftermiddagen om det finns
något. Så att du hinner skjutsa på eftermiddagen.
Exakt. Mm. Så jag hade gjort en indisk dal och så kom jag på, fan, min lilla syster borde komma. Jag hörde av mig till min syster med väldigt kort varsel och frågade om jag ville komma och äta den indiska dalen, som jag kom på att jag kunde komplettera med pannkakor, och hon tackade ja. Så Minna och hennes två förtjusande barn, 3-åriga Turid och 6-åriga Werner, kom, och hennes man Erik. Och det kändes som att det blev typ en liten kulturchock för henne. Mm-hmm. Eller så var det inte alls en kulturchock för henne. Det kan vara bara jag som såg mig själv utifrån och njöt av det jag såg. För att det är sånt jävla myller hos oss. Ibland så glömmer jag nästan hur myllrigt det är. Men det är alltid massa människor hemma hos oss som inte ingår i vår kärnfamilj. Och just den här gången så var vi 12 personer. Och det var liksom kompisar till barnen.
Exklusive till barnen och Minna med familj? Eller?
Nej, inklusive. Det var 12 inklusive allt. Men plus att jag höll på att sälja, jag sålde poddmerch. Mm. Just 2 timmar fick man komma hem till mig och hämta springsnyggt-kepsar om man inte ville ha dem skickade. Mm. Samtidigt som Sara sålde, förutom att vi var 12 personer, så kom då och gick folk hela tiden.
Vad sålde Sara då?
Ett kameraobjektiv.
Såklart.
Mm. Till en väldigt social man. Så det var liksom så här, och också poddlyssnarna som kom och köpte kepsar, de var ju också liksom, ville passa på
att, ja, men då ska vi väl säga att det kanske du nämnde, men att det är ju inte pappa podden kepsar som folk har missat, utan det är ju springsnyggt kepsar.
Nej, förlåt för det. Nej, precis, exakt. Nej, men så var det så jävla mycket folk, och jag kände mig typ så här glad och stolt över det, och känner att det är en så stor skillnad mellan alltså att föräldralivet påverkar så mycket hur ens liv i stort ser ut. Och förut så var ju skiljelinjen mellan mig och min lilla syster att hon hade inga barn och jag hade barn. Så därför så levde vi lite olika liv. Mm. Och nu har vi båda barn, men det är ändå helt olika liv att ha en 3- och 6-åring eller en 13- och 10-åring. För att när man har en 3- och 6-åring, då är det så här, om ens barn ska umgås med varandra så krävs det sånt enormt föräldraengagemang. Ja. Så det är klart att det händer så här, ja, men nu har vi en playdate, men det kräver så mycket att vuxna håller på att bestämma olika saker, så att det blir ändå ganska sällan.
Just det.
Medan när man har stora barn, varenda dag så säger Iris så här, kan jag ta med mig de här 2 kompisarna som äter hos oss? Och varje måndag har Rut med sig minst, ibland är det fler, 5 tjejer som hänger här några timmar innan de ska åka på handboll, och så bjuder hon dem på mellanmål och sådär.
Men då måste
så
jag fråga, är det jämnt fördelat, alltså om barnen med kompisar är hos er jämfört med om barnen med kompisar är hos andra, så att säga? Eller finns det någon slagsida åt
det? Ja, det är slagsida åt oss, vilket jag varje dag förundras över och tackar min lyckliga stjärna över. Och jag vet inte varför det har blivit så här, för att de flesta av Iris och Ruts kompisar bor mycket större än vad vi gör, så att egentligen skulle det vara rimligt att de var hos dem mer. Så därför är det otroligt, otroligt kul att de vill vara hos oss, trots att jag ibland är liksom så här gubbgrinig och sådär.
Låter så du när du är gubbgrinig?
Jag vet inte, jag bara går omkring och muttrar kanske.
Men vad, är du irriterad på någonting i största allmänhet?
Eller alltså, jag är inte irriterad på dem. Nej. Jo, det är väl det. Så här, det är så mycket folk hos oss nu. Alltså när jag levde samma liv som Minna, att man hade bestämt en playdate och det hade varit massa förberedelser, då satt jag ju på min fasad. Så då var jag ju liksom så här kvillrande trevlig hela tiden mot mina barn och deras kompisar. Mm. Nu är jag ju jättetrevlig mot barnens kompisar. De har ju aldrig någon anledning att vara på. Men däremot kan jag ju bli sur på mina barn. För att om jag inte kan vara sur på mina barn när de har kompisar här, då kommer jag ju aldrig kunna vara sur på mina barn.
Nej, just det. Ja, jag fattar.
Så jag har liksom valt aktivt att så här, det är orimligt att jag inte ska få vara sur på mina barn. Mm. Om de är otrevliga mot mig eller har typ så här lagt smink på golvet som de har stampat på eller så.
Du har liksom nötts ner. så att säga. Så att det, ja, finns inget, det finns inget försvars.
Nej, så att jag liksom så här, jag tänker att det är liksom rimligare i så fall att barnens kompisar får se att jag är arg på barnen än att jag bara låtsas som att jag inte är det.
Mm.
Men det verkar inte vara så skräckinjagande då, för de fortsätter ändå vara här. Mm. Och det är superhärligt. En annan grej då, som är en skillnad då mellan mig och min lilla syster, det är ju att hon har ju inte börjat med det här. För jag behövde sen bryta taffen och skjutsa Iris och hennes kompisar till cheerleading. Och min lilla syster har ju än så länge inte börjat med det här skjutsningslivet.
Om jag bara får, om jag får zooma ut, alltså inte zona ut, utan nu använder jag begreppet zooma ut.
Ja, bra, zooma. Ja,
och ser det här utifrån, liksom, och då ser man hur Minna kommer hem till dig och ska äta middag med sin familj. Jag ser framför mig hur hon sätter sig vid bordet, får den här lammdallen. Var det en lammdall eller var det bara en dall? Eller vad var det för dall? Var vegetarisk
en...
kanske?
En dal, alltså en lins, indisk linsgryta.
Ja, precis.
Vegetarisk.
Jag,
precis,
jag brukar äta något som heter lamdal, men det kanske hon hittar på.
Okay.
Ja, att det är liksom en dal med lamm i, som jag köper då på indiska restauranger. Gärna mindre nogräknare, tycker de är väldigt goda. men, och sen, hon kommer dit, sätter sig, sitter där i några timmar. Och det enda som har hänt då är att hon har liksom suttit som i en virvelvind av liksom ett flöde av barn och olika vuxna som springer runt med kepsar och kameraobjektiv. Och sen så helt plötsligt så bara, jaha, det var det, säger du. Och sen så försvinner du iväg med alla barnen och hon sitter kvar ensam. Exakt. Och bara, vad fan var det som hände?
Ja, så måste det ju kännas. Mm. För att hon har inte hunnit hit än, utan hennes äldsta barn har ju lite aktiviteter. Men det är ju fotbollsträning på lördagar, tror jag, på en gräs i fotbollsplan som ligger precis i närheten, så de bara går dit. Hon har inte börjat med det här skjutsningsrallyt. Och nu ska vi då komma till det här att jag ska uppdatera hur skjutsningen, vad det är för skjutsningen nu för tiden då.
Just det.
För jag tror det har hänt en del. Måndagar, då är det skjuts till handboll klockan 17.
Jag håller räkningen nu då, så att vi ser om det. För det var 7 förut, så får vi se hur många det blir nu.
Mm. Ja, det är bra. Ja. Och här kan man nog räkna två. Ett tag hade jag en 7-sitsig bil. Nu har jag en vanlig 5-sitsig bil. Och då måste jag skjutsa 2 gånger.
Jaha, jäklar.
Ja, så att jag lottar för att det inte ska bli konstiga sociala situationer. Mm. Och sen så tar jag då 3 tjejer åt gången. Och sen har jag ju Adrian med i bilen också. Så att jag har 3 platser. Så åker jag och lämnar i Sätrahallen. Och sen så kommer jag tillbaka och hämtar nästa gäng. Som då står ute redo och
passar. Vad tycker Adrian om allt det här? Och bara sitta och åka bil? Gillar han det?
Han tycker, alltså han har verkligen inga problem med att åka bil. Det gillar han, men han gillar inte när folk går ut ur bilen. Han tycker det är jättejobbigt att folk ska gå.
Dumt att kombinera med just en skjutsning som går ut ganska mycket på att folk ska gå in och ut.
Ja, exakt. Ja, men det känns nästan som att jag typ så här är penalistisk, för vi åker och lämnar och han gråter. Och sen så bara typ 6 minuter senare så lämnar vi av en gång till. Och då gråter han igen.
Men jag tror att det här är,
så det är lite taskigt.
Jag tror att det här är bra, för att om man pratar om så anknytningsteorier, för att han är väl så stor nu så att han bara fattat det här med typ avsked och sånt där. Och här är väl nu ett skede i hans liv när han lär sig att det inte händer någonting farligt när folk försvinner. Förstår jag menar?
Kanske är så. Ja, det är väldigt mycket avsked för honom. Mm. Och han tycker, han får träna på det. Han tyckte det var jobbigt när folk trick-or-treatade som mest, att alltså, det tyckte han bara var jobbigt att de skulle gå när de precis hade kommit, de som stod i dörren och skulle få godis. Då började han gråta då. Så han är en dålig vakthund, helt enkelt. Mm. Så 2 skjutsningar får man räkna där på handbollen på måndag. Och sen också på måndag, skjuts till cheerleading och skjuts från cheerleading. Så där har du 4 på måndagen.
Ja. Vänta, jag håller räkningen. Du bara säger.
Ja, det är bra. Mm. Tisdag, skjuts till cheerleading, skjuts från cheerleading. Mm. Torsdag samma sak, skjuts till cheer, skjuts från cheer. Mm. Och söndag samma sak igen då, skjuts till cheer och från cheer. Ja, då får... Det är de fasta.
Ja, då får jag det till 10 om man då tar tur och retur liksom.
Ja, det är bra. Ja. Då har det ökat. Och jag ska säga det att...
Är det bra det? Att det har ökat? Det är liksom en... Det är ett tecken på...
Men jag vad
är
det tror det. Alltså, det känns alltså som en statusgrej för mig. Alltså att ju... Alltså, inte för någon annan, men... Jag känner att det är lite status inför mig själv i mitt liv.
Som vanligt så kan du inte göra någonting lagom. Du kan inte bara skjutsa någon gång i veckan. Utan då så här, du ska liksom vara den som skjutsar mest av alla. Och som aldrig... Alltså som, det har inte funnits någon förälder någonsin som har skjutsat så mycket som du.
Nej, jag vill slå rekord. Men sen ska jag säga det också.
Det är en intressant sida av dig. Alltså, att du liksom, fan. Alltså inte ens vanliga svenniga grejer som att typ skjutsa till träning kan du göra på ett fucking lagom sätt. Utan till och med det måste du göra till något sjukt och liksom övertygat.
Ja, jag vet. Ja, det är fascinerande. Och jag måste ha två viktiga brasklappar här. Att å ena sidan så är det så att vi får hjälp av andra föräldrar. Alltså handbollsträningen så skjutsar jag nästan aldrig egentligen. För det är, jag skjutsar ju bara dit en gång av då två träningar. Så det är tre gånger som Rut blir skjutsad av andra. Mm. Och sen har hon också teater och dans som hon tar sig till för egen maskin. Och sen ska jag också lägga till att utöver de här fasta 10 skjutsningarna så är det ju på helgen är det ju alltid, förra helgen var det handbollsmatcher i Täby på lördagen där Sara skjutsade till och från, och i Haning i dina trakter på söndagen som jag skjutsade till och från. Och sen också så skjutsas det till och från Iris middagar och fester och sociala sammankomster.
Fan, nu är vi uppe då i, då är vi uppe i 12, då är vi uppe i typ 14 då helt plötsligt.
Ja, förra veckan så blev det kanske 15-16 enkel väg. Något sånt. Och där känns det lite grann som också en superkraft att jag kan rycka ut om något barn behöver hämtas som har en förälder som har druckit.
Alltså inte för att barnet måste hämtas för att föräldern är drucken, utan alltså en förälder
som... Nej, inte så svart. Kom och hämta mig, jag behöver åka till till socialtjänsten och prata om mina föräldrar som ligger hemma och super ner sig. Nej, utan mer en helt vanlig förälder som har tagit två glas vin när de har gjort pizzakit hemma och därför inte känner sig bekväma med att skjutsa. Mina föräldrar, mamma skjutsade på vardagar men aldrig någonsin på helgen. Nej. Det fanns inte. Nej. Och jag menar, mina föräldrar drack i för sig, särskilt pappa, mycket mer än de allra flesta och alkohol var väldigt viktigt för dem. Men även för folk som inte har något alkoholproblem så kan det vara så här att på fredagen vill man gärna ta sig några enheter och sen är det kört.
Ja, så är det. Nej, det är inte kört. Men... det är det inte är. Man får ju inte det.
Kör. Nej, okej. Okay. Det var en svag ordvits. Men för mig är det otroligt smidigt att för det var, förra veckan så var det ett barn som hade glömts liksom behind. Iris och några vänner skulle vara kö utanför Lyko mitt i natten för att försöka få 500 återvärda goodiebags. Och sen hade de glömt en tjej i Älvsjö vars mamma hade druckit två glas vin. Då kunde jag ju väldigt smidigt och snabbt hämta den tjejen. Jag måste kanske be om ursäkt, för nu skryter jag om att jag hussar. Jag inser det.
Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad du gör. Jag vet inte om någon lyssnar. Alltså det kanske finns de som blir skitimponerade och bara fan hussar. Jag blir ju mer... men jag har ju lärt mig nu. Jag har liksom blivit en ny människa. Jag har gått i terapi. Jag har liksom fått diagnoser. Jag har förstått att det finns all kinds of people. Och du är en annan breed än vad jag är. Alltså, så att jag tror inte att det är, jag tror inte att det uppfattas som skryt. Jag tror att vissa kanske känner igen sig. Men jag tror att de flesta, alltså, eller, det kan jag inte heller veta hur, jag vet inte hur folk är. Men som jag reagerar är att jag bara tycker att det är så intressant med dig att du gör saker så jävla extremt.
Ja, men det man kan undra, man kan tänka säkert så här, varför Sara inte skjutsar. Men det är ju för att hon krökar ju alltid.
Just det, hon är ju full dygnet.
Nej, jag skojar. Nej, men däremot så hon är ju hemma så mycket mindre än jag för att hon jobbar vanliga kontorstider plus moms. Så att det är bättre för henne att få vara hemma med Adrian när jag skjutsar på kvällarna.
Fast det är väl också så, tänker jag. Jag menar, det måste man väl också kunna se utifrån att det, alltså, du skulle inte göra det här så mycket och prata om det på det här sättet om du inte fann någon typ av tillfredsställelse i det.
Nej, verkligen. Jag finner enormt tillfredsställelse. Och det är två saker då. Dels är det så här att om man skjutsar så här mycket så deltar man ju verkligen på det här föräldraskapets frontlinje som vi pratade om här om veckan. Jag känner mig som en fuskförälder med Adrian för det är för lätt. Jag har bara ett småbarn. Jag har ganska fria tider. Jag kan släntra in med honom sent. Alla andra kämpar på liksom.
Just det.
Men just vad gäller skjutsning, då är jag liksom en förortsfarsa fullt ut med full rätt att beklaga mig och liksom sucka lite om någon skulle orka lyssna, vilket jag har svårt att tro i och för sig. Och det är ändå fint att man känner liksom så här, licensed to gnälla om man vill inför andra förortsfarsor då.
Men då kan du inte ha formulerat det på det här sättet. Du har suttit i 12 minuter och bara pratat om hur du kan skjutsa. Då måste det ha varit så här, fy fan, igår vart det... Alltså det måste vara mer det surret, för att det här hade
den här veckan funkat. Var hård. Nej, precis. Nej, jag kanske inte har utnyttjat det här än så mycket. Men det andra då är ju att man får vara jävligt nära sina tweenies och tonåringar, och att man kan vara en fluga på väggen som får höra fullt ut barnens dynamik och jargong på ett sätt som man kanske inte får göra på samma sätt vid ett middagsbord. Man är lite som ett sånt här gömsle där man ligger i 3 månader för att få syn på någon sällsynt fågel eller björn.
Vilket jag tror kommer om bara någon månad, eller kanske i vår, så kommer det vara ditt nya intresse. Så kommer det så här, och då kommer jag säga så här, kommer
stackars du ihåg alla barn som ska bli skjutsade då?
Ja, men kommer du ihåg när du skjutsade alla så där mycket i höstas, när det var liksom din, det var din grej där hösten 2023, och nu är du så här, jag har hittat 300, för man ska ju ha 300 när man är ornitolog, då är man ska ju 300 listan, alltså man ska ju sätta 300 arter, då är man liksom en i gänget så att säga. Och du kommer vara den som har gjort det snabbast av alla i hela Sverige, för att det kommer du ha fixat på typ en månad.
Ja, du tror att det här är liksom, det jag håller på med skjutsning, det är inte föräldraskap, utan det är mer som min sjuka personlighet, att, alltså ungefär som att jag samlade cigarrer kort och intensivt.
Jag tror att det finns en korrelation mellan din sjuka personlighet och ditt skjutsande, men för, därmed inte sagt att det inte kan utnyttjas som en positiv grej i föräldraskapet. Jag tror att det är mer positivt för ditt föräldraskap att du använder din knarkarpersonlighet till att skjutsa än vad det är att du till exempel använder till att knarka, alternativt samla cigarrer eller akvarier eller vad det nu kan vara. Det tror jag.
Men dock ska man ju säga att det finns ju väldigt många föräldrar alltså föräldrar till mina barns kompisar som skjutsar exakt så här mycket utan att ha den här personlighetstypen.
Men jag tror inte att de kanske njuter av det på samma sätt som du.
Nej, kanske. Mm. Och en annan grej då, om man tröttnar på den här chaufförsrollen, fluga på väggen, då kan jag ju istället antingen vara en vanlig person som ställer frågor till dem, vilket brukar besvaras trevligt och artigt av kompisarna, men Iris och Rut brukar ibland, eller i alla fall Iris brukar säga till mig att hålla en lägre profil. Eller så kan jag också fylla i som någon slags pinsamhetsbingo-lista. Mm. Att man säger lite pinsamma saker. Och framförallt så är jag alltså det som jag tycker är roligast, det är att säga förbjudna ord.
Jaha, har du någon lista på förbjudna ord just nu? 17 november 2023, vad är förbjudet att säga?
Lall.
Ja, löjligt liksom, någonting som är, man lallar, ja,
det är ett, liksom. Det är ett ord som är ganska nytt, eller så här, din och min generation sa ju liksom att folk bara lallare och sådär. Exakt. Men nu gör man någonting på lall.
Exakt.
Det är lite nytt för mig. Mm. Och därför så är det ju, alltså det är verkligen inte ett ord som jag får använda. Och det är inte ett ord som mina barn använder heller. Men det är ett ord på den här bingolistan över. Mm. Och om man vill fortsätta brickan då, så kan jag säga sus.
Just det, att man är...
Alltså
att
sus man... som är suspicious, precis. Misstänkt. Mm. Jag kan säga...
Ja, fast det är ju inte, men det används ju inte, som jag har förstått det, i bemärkelsen misstänkt. Utan använder ju att någon är liksom suspekt. Alltså att det är,
ja, lite konstig.
En konstig person liksom.
Ja, just det. Ja, och sen Bram och alla möjliga
ord. Bram, det är typ ord, brorsa, eller?
Ja, precis.
Ja, det är som visar län. Eilän, då säger man Abraham.
Mm, exakt. Mm. Ja. Bror. Mm. Det räcker att jag säger bror. Det är också,
men bror har ju blivit, gjort samma resa som mannen. Mm. Att liksom, att typ Dogge sa det och det var coolt 1995. Och sen så blev det ju att klipp till att Ove i Solsidan säger tjenare mannen. Alltså det har ju blivit någon typ av vad heter det, gentrifierat uttryck så att säga. Lite som att alla töntar flyttade till Kungsholmen.
Det är en anti-gentrifiering av bror. Alltså min pappa har ju en del liksom lite gammaldagsa kompisar som kallar honom för bror.
Ja, ja, men att man är du och bror med varandra. Ja. Precis.
Ja, exakt.
Men jag tror att bror, alltså det har nog inte gjort, det har nog inte gjort den resan att det kommer från liksom gammelsvenska. Det tror jag mer är en direkt översättning av liksom diverse olika utländska uttryck. Sen så är det ett ganska universellt uttryck att man benämner någon som sin bror, för att det liksom är ett tecken på att man är nära, man är du och bror med varandra, till exempel.
Men sammanfattningsvis då, så lever jag livets liv i bilen.
Ja, du, kan jag bara som liten avslutande kontrast, det blir en bra liten segue över till, för jag har ju också en Jag har ju också en skjutsning och den ska jag göra nu faktiskt, när vi stänger av det här. Då ska jag cykla till Jojos skola och så ska han få sitta på pakethållaren, så ska vi åka till centrum där vi ska fika på Espresso House och sen ska han gå på teatern som ligger i centrum och sen så efter det så ska vi cykla hem och göra pizza.
Jävla miljömupp.
Förstår, jag har det säkert. Och imorgon, lyssna på det här, imorgon 9.30 lördag morgon 9.30, vet du hur jobbigt det är då? För då kommer jag käka pannkakor med Jojo och mannen, om han är vaken, vilket han inte brukar vara. Sen ska han och jag cykla 2 minuter till brottningslokalen eller vad det heter, där han har sin MMA-träning på lördag förmiddagen. Alltså, du förstår ju, jag har ett hektiskt schema framför mig.
Ja, men du lägger in det som ett skryt över att du har så lite skjutsningar, medan jag skryter om att jag har mycket skjutsningar.
Nej, men jag, det är du som uppfattar det som skryt. Jag bara ville liksom kontrastera lite din...
Det verkar som att, eller så här, det verkar som att båda lever livets liv, fast väldigt olika.
Ja, precis. Alla har ett liv och det viktigaste är att fatta vilket liv man vill leva. Och sen är det slutgiltiga målet, det är att leva det livet så att man lever livets liv. Ska vi säga
ja,
så?
Exakt så. Så säger vi.
Ja.
Tack för att ni lyssnade.
Tack. Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.